Nu drar det upp sig.
Ja, nu kör vi. 5 och 7, kom igen.
Och alldeles strax har vi samtliga ekipage som samlade bakom bilens vingar. Lopp 4, V86 avdelning 1 nu med 100 meter kvar till start.
Brukar du ha tur i spel?
Jag brukar faktiskt ha väldigt tur i spel.
Ja, nu kör de det.
Hur mycket pengar man kan vinna då?
Hur mycket pengar man kan vinna?
Det är min häst. Sexy dirty money.
Den ligger först eller?
Ja. Sexy dirty man ligger först.
Det här är upploppet till P1 och idag ska det handla om
att lära sig att förlora. Jag heter Sofia Hedström.
Och jag heter Anna Åkerlund.
Det är onsdag kväll och vi är på Solvalla och jag har satsat på häst nummer 5 och häst nummer 7.
7-6 i död till mannen leder med 6 Pacific Model på utsidan med vidare i 3-4. Jag går att rumla.
Nej. Nej, nu går alla om.
Nej. Kom igen.
Nej.
Bra kan du. Vad är greppet?
Vem vann?
Inte sexy dirty man i alla fall. Och inte long legs heller.
Det här var katastrof. Vem vann nu senast?
Det är ingen som vet, de har inte sagt det nu.
Nej, det var så.
Polmoto eller sen är det, det kommer snart också.
Ja, det kommer snart.
Ja.
Hej, jag söker Torbjörn Jansson.
Tack.
Det är alla människor gillar väl att tävla mer eller mindre skulle jag tro. Och sen har man då en stor stark häst till sin hjälp så har det en jäkla känsla helt enkelt.
Tänker du någonsin på att det kan finnas människor som har satsat pengar på den hästen som du vinner eller förlorar med? Om du då förlorar, kan du tänka på de människorna?
Ja, man blir påmind om inte annat. Nej, men det är ju klart att folk som spelar, det är ju, alltså hästägarna kan man väl säga, tycker jag då, är de som drar tyngsta lasset. Men sen är det klart, utan spelarna så blir det ju inget trav. Men om det går dåligt för en spelare så kan ju han låta bli att spela. Men hästägaren, han måste ju pröjsa för sina häst i alla fall, även om det inte går bra.
Det känns som det ska börja regna och stallbacken på Solvalla är lerig. Kusken Torbjörn Jansson har precis varit ute på banan och värmt upp den första hästen han ska tävla med. Han har tagit av sig sina skyddsglasögon och gnider bort leran med lite hushållspapper.
20:06 så är första loppet.
Vad
är det full rulle på alltihop. Sen kör man ju lite ruscher alldeles innan loppet också. Så de ska vara, ja, så allt blod i omlopp och allt det här.
Du då, hur mycket värmer du upp?
Man kan väl säga att man bör nog hålla sig hyggligt i kondition i alla fall för att orka med det här. Blir man trött så hänger ju inte skallen med och då är man borta.
Kvällen innan var Torbjörn Jansson nere i Malmö och tävlade. Han är en av Sveriges mest erfarna kuskar och 1985 vann han Elitloppet som anses vara ett av världens största travlopp. Torbjörn växte upp i stallet. Hans föräldrar hade hästar och hästar har varit hela hans liv. En gång i tiden hade han också ett av Sveriges största stall med över 100 hästar i träning. Sen satsade han enbart på sin karriär som kusk under en period. Men idag har han återupptagit träningen av ett par hästar och säger att han inte har några planer på att sluta vara kusk än. Om det finns en besvikelse från en hästägare till exempel och så har det inte gått bra, händer det att de tar ut det på dig eller finns det en respekt där?
Det är klart att så många år som jag har hållit på så har det ju självklart blivit en hel del konflikter också med folk som har varit besvikna och flyttat sina hästar och man har blivit utbytt som kusk och sådär. Så det är klart att det är folk som förlorar pengar på om jag förlorar med en favorit och sådär. Men det är ju inte mycket jag kan göra åt, för jag kan inte göra mer än så gott jag kan. Det måste ju folk förstå. Sen blir ju det fel ibland Men i efterhand är det lätt att veta vad man ska göra. För det är ju, det är ju andra kuskar, man ska veta vad de tänker. Och hästarna är olika bra från dag till dag. Och det här med olika startspår och vad som händer i loppen. Det är så otroligt många detaljer alltså.
Är du bra på att släppa en förlust?
Ja, alltså ingen av oss kuskar här tycker om att få någon förlust. Men alltså, vi jobbar så intensivt och så man kan inte gå och grubbla över sånt, utan det är nästa som gäller alltså. Det får man också lära sig leva med. Och alltså, man vet ju med sig själv när det inte har lyckats och sådär. Så det är sällan man blir överraskad när någon flyttar den här stället när man blir utbytt som kusk. Så är branschen.
Till slut så bara försvinner den där olustiga känslan i magen att det har gått, att man har gjort något fel och sådär. Den försvinner av sig själv bara liksom. Och det har väl blivit så också, ju mer man har varit med så då försvinner den lättare. Alla som håller på med trav skämtar ju ändå mer att man är ju inte klok som håller på med det här, det är ju mest förluster och liksom så. Men det räcker med en seger så är man ju överlycklig.
Samma morgon som vi besöker Solvalla träffar jag Jennifer Tillman på en hästgård nära Sigtuna utanför Stockholm. Jennifer är en av Sveriges absolut bästa kvinnliga travkuskar. Men hon trasar snabbt sönder bilden av framgång när hon förklarar att travkuskar tvingas hantera förluster oftare än andra idrottare.
Den bästa kusken förlorar ändå 80% av gångerna. Om man säger, om vi räknar segerprocent då har du ju en bra kusk ligger på 20 segerprocent ungefär. Om man tänker som ett fotbollslag så vinner du kanske 50% av matcherna. Eller ungefär runt det. Så just inom travet får man lära sig att förlora mycket. För det kanske är mellan 12 och 15 hästar i varje lopp. Och det är bara en som vinner. Så det är väldigt svårt att vinna.
Jennifer är med sina 10 år som kusk en veteran. Förra året vann hon 54 lopp. Och även om det låter mycket får jag känslan av att loppen blir lite av ett löpande band för en framgångsrik kusk.
Om jag kör ett dåligt lopp och sen har jag 2 lopp till den dagen, de får ju inte bli förstörda för att jag har kört ett dåligt lopp det första loppet. Så att då är det viktigt att gå vidare och det hjälper en att gå vidare också. För att om jag avslutar och ändå har kört bra, då kan det väga upp lite. I början då, när man började köra så körde du kanske ett lopp i veckan om du hade tur. Eller ett lopp i månaden. Men körde du då ett dåligt lopp, då gick du och ältade 3 veckor sen efteråt. Och det är jättejobbigt. Så nu blir det att man får tänka efter när... Alltså man måste ju bita ihop så att man gör ett bra jobb nästa lopp man kör också. Och sen får man hjälte. Men så är jag ändå tänkt. Jag får bryta ihop den dagen. Men dagen efter då får man väl bita ihop igen och komma igen. Och då kan man inte gå och älta så mycket mer.
Jennifer har sitt blonda hår uppsatt i en hästsvans. Ansiktet och jackan är leriga efter morgonens körning. Hon säger att det är hennes vinnarskalle som gjort att hon sökt sig till ett jobb där hon ständigt tävlar. Hon bestämde sig redan hon var 13 år och enligt henne är det delvis hennes sätt att hantera förluster som gjort henne till en vinnande kusk.
Om det var tredje året jag hade kört en hel del så fick stall jag jobba i då fick sjukdom, alltså det blev sjukdom i stallet. Och från att jag hade vunnit 18 lopp år innan kanske jag hade stigit varje år. Och så vann jag ett lopp då så vann jag bara 3 lopp. Och det var ju fruktansvärt. Det året kommer man ihåg än idag. Alltså det var ju, jättejobbigt. Men med facit i hand så var det ju det bästa som kunde hända egentligen. För att man behöver ju lära sig motgångar. Om man inte lär sig hantera dem, och det gjorde jag då. Då blir man inte bättre heller.
We either win or we learn.
Jag ringer upp den amerikanska sportpsykologen James Affermo i Phoenix i delstaten Arizona.
Yeah, absolutely. It's sunny and hot.
Jag är en av många som har problem med att förlora. Och jag frågar James varför det är så svårt.
Most of us incorrectly think that success is a straight line. So, you know, I'm just going to get better and better and better, or things are going to continue to go my way. It's kind of one of those 2 steps forward, 1 step back. And so if you realize that's part of the cycle of improvement, then you'll be okay with it and you won't panic. Because a lot of times when things aren't going well, we panic and either start trying too hard and make things worse, or we just give up and think, well, this isn't for me.
Det är obekvämt att förlora, och det är den känslan vi försöker fly ifrån. Men enligt James är det just den obekväma känslan som vi behöver vänja oss vid för att bli vinnare.
I think we're also trained in society to think that if we're uncomfortable, it means something is terribly wrong. And I think that's incorrect, that when we're uncomfortable, a lot of times that means that we're stepping outside our comfort zone, and that's how we grow. So one of the things in sports psychology is learn to be comfortable being uncomfortable.
James jobbar med atleter på proffsnivå. Allt ifrån simmare till ishockeyspelare. Men menar att det är nödvändigt för alla människor med vinnarambitioner att lära sig förlora.
Well, I think that it's important that we all accept that winning and losing is part of the package. And that if we have big goals and dreams, that we are going to have big disappointments along the way.
James recept för framgång är att utvärdera varje förlust genom att tänka good, better, best eller bra, bättre, bäst. Där man börjar med good och utvärdera vad som faktiskt gick bra.
So the first step is, you know, what went well? What did I do that was good? And a lot of times when I'm working with performers, unless they want, they talk about, well, nothing went well. And so, again, give yourself credit for what you did do well. It doesn't mean that you were perfect. So what are three ways that you were awesome, that you did well, that you, you know, stuck to your plan, that you did a good job with?
Better handlar om att fundera över vad man hade kunnat göra bättre och bäst, vad som krävs för att man ska kunna ändra sitt beteende.
And then, okay, what do I need to do that's going to help me to be better? So this is where the lesson is learned. So I didn't warm up properly, or I let myself get distracted out there on the field. So, and then the third step is, what changes will I immediately put into action to be my best? And that's where, you know, maybe I need to talk to a sports psychologist, or maybe I need to meet with a nutritionist, but I need to make some changes so that next time around I'll do even better.
Nu ska jag strax ut med den som startar i lopp 4, och det är en här som heter Joker Strusk. Den tränar jag själv också faktiskt.
Vad säger du om den då?
Ja, han borde vara bland de tre idag tycker jag. Det är en fin häst som har, han har sprungit in nästan 1 miljon kronor, och det gör man inte utan vidare. Och ja, han borde kunna vara i striden idag.
Får visa var den är.
Jag kommer ut här. Jag har två hästar med chans idag tycker jag, och det är den här i lopp 4 och sen en häst i lopp 10. De övriga får vi väl inte vara allt för optimistiska på.
Vilken häst var det där? Var det hästen till första loppet?
Nej, det var tredje.
Tredje?
Mm, tredje loppet.
Vem är du i sammanhanget?
Jag är hästägaren.
En kusk tjänar i genomsnitt 7-8% på prispengarna som de kör in. Men om de inte drar in några prispengar får de ingenting. Allt bygger alltså på provision.
Det är ju brutalt på det viset där. Alltså man vet inte från dag till dag med någon säkerhet vad man har. Men man lär sig det också.
Har du ingen stadig månadsinkomst?
Nej, verkligen inte.
Har du blivit jätterik på det här?
Nej, alltså jag har det bra, men jag är inte rik, men jag har inga skulder, och då är man ju rik kan man säga.
Förut gick det till så att hästtränaren eller hästägaren ringde till en kusk de önskade och gjorde upp. Idag anmäls först alla hästar via nätet, och så kan en kusk markera om han är tillgänglig för ett lopp. Och så prickar tränaren eller ägaren för vilken kusk de önskar, och ofta sätts då flera kuskar upp i rangordning. Sen kan det vara så att en kusk har vissa kunder som han eller hon alltid kör för.
det får vara vilken kusk som helst. Det kan vara världens segerrikaste kusk. Om man inte har bra häst så hjälper inte det. Så vi är verkligen i händerna på hästarna. Men sen är det klart att det är vissa människor som har större talang för det här än andra, som i alla yrken alltså. Nu ska jag köra igen.
Torbjörn Jansson hoppar upp i sulken igen för ett av kvällens många lopp han ska köra. Då träffar jag på hästägaren Lars Göran Karlsson på stallbacken. Han äger 4 hästar och tävlar just nu med 2.
Man tycker det är jävligt roligt när man åker hit, men sen när man kommer hit tänker om det vore slut så man fick åka hem.
Är det så?
Ja. Men sen går det bra, då är det jätteroligt. Men inför det här liksom, det är nervpers.
Det är ändå så mycket som står på spel hela tiden. Hur hanterar man det?
Nej, det hanterar man inte. Det går bara. Vad ska man göra? För man vet ju, det har ju varit mycket galopper. Det är inte så kul att åka hem med en par nollor i protokollet. Nej, men idag ska det nog gå bra, för nu har vi 2 chanser.
Vad tror du, vad har du för känsla?
Nej, i det första loppet har vi nog lite chans, för det är sån här blåbärslopp. Det är bara nybörjare. Och hon är ju lite äldre och har ju varit med, för att det inte gått något bra. Men vi har ju börjat om med henne efter att vi har ställt av henne ett par år. Och sen har vi börjat om henne. Men någon har ju galopperat mycket.
Hur mycket vinner du och hur mycket förlorar du då, skulle du säga?
Ja, du, när jag deklarerar kan jag väl säga. Då har jag en kille som kollade. Och jag ligger back ungefär 1,8 miljoner. Så vinsten är ju inte så stor. Det är en ackumulerad, ja, ett ackumulerat underskott.
Varför fortsätter man då?
Ja, vad ska man göra? Det är mina kompisar också där. Kan ju inte slå ihjäl dem. Eller skicka bort dem. Men vill man inte heller. Utan man får ju hålla på till det bittra ände. Någon får väl ta hand om det där jag ligger med näsan i vädret.
Men okej, det är därför jag föll på gång. För att just nu är det mer förluster än vinster alltså.
Ja, det har det alltid varit. Det är ju korta perioder att när man får in en vinst kanske. Det var ju för ett par år sedan. Då hade jag 2 vinster här på Valla. Det blev ju, var en på 40 och en på 30. Det var ju 70 000 in då. Och då tycker man ju att, oj vad pengar jag har nu. Men sen går ju den där åt under året va. Den här jävla bilen kostar lite.
Vad gör du när du förlorar det? Hur hanterar du förlusterna?
Då åker man hem och knäcker en vinare.
Hur har det gått?
Ja, jag har kört 4 lopp, 2 andra och 2 tredje. Det är egentligen bättre än väntat. Men här i det här lopp 5 nu så var det ytterst nära att vi har hunnit fram till seger. Och med Joker Stursk där, som jag trodde mycket på, där blev det lite struligt. Han galopperade lite grann kort efter start och var ju nära att hinna fram ändå, så hästen gjorde jättebra insats.
Hur mycket adrenalin är det?
Ja, det är ju också mycket.
För det kan jag tänka mig att man kan bli beroende av, just den kicken.
Ja, det är klart att skulle jag inte. Jag har varit med om en del skador, det har blivit borta någon månad så där, och då känner man ett ruggigt sug att komma tillbaka alltså.
Svanstedt också med Sandra Volo nummer 12 kan också tänkas till, tycker loppet i övrigt tunnar ut ett markant bock och nämnda hästar. Då vill jag till den 5:e avdelningen.
Det är min egen häst, men hon är inte jättebra i tävling tyvärr.
Vi går ner till hagen och Jennifers egen häst. Sist jag var nära en travhäst var på mellanstadiet. Då hade jag en kompis vars pappa jobbade på Axvalla travbana som ligger utanför min hemstad Skara. Jag minns att jag en dag fick följa med och se när en potentiell travhäst skulle födas.
Hästar i sig gör ju en väldigt lugn. Alltså du får ju en bra mental balans bara att vara i ett stall. Du känner mig att du blir fri och du blir lugn i dig själv.
Jennifer har aldrig jobbat med någon mental tränare för att hantera pressen från allt ifrån hästägare till de som satsar pengar på att hon ska vinna. Visst tror hon att det skulle vara bra, men hon säger att hon inte haft tid.
det är många gånger man tänker också som att vad skönt det hade varit att ha haft ett jobb på ICA eller något istället och gå dit och inte behöva ha några krav överhuvudtaget, utan det gäller att bara göra ett bra jobb och sen kan du gå hem igen. Du vet vad som gäller och det här ska du göra idag. Men sen vet vi, det är inte unikt att ha ett jobb med krav, för det har ju de flesta andra också, men det är klart att det är krävande. Det hade ju varit skönt att slippa det ibland, såklart, att man kan bara slappna av mer. Och sen är det ju som, jag vet att jag har ägarnas förtroende när jag kör, så kör jag ofta bättre också. Om det är någon ägare som inte tror på en riktigt så, och du ska överbevisa dem hela tiden, det är ju ännu värre, för att då ska ju du bevisa att du kan köra. Och det är ju lättare då om de tror på en, då kör du oftast bättre och mer avslappnat. För det är just den här pressen, den är ju inte så bra att ha egentligen. En viss del är ju såklart av press, för att då kanske du presterar ännu bättre, men inte för mycket.
Har du någon gång varit med om att du blivit utskälld av någon ägare när du har gjort något fel under ett lopp?
Inte allt för ofta faktiskt, utan jag tycker jag klarar mig väldigt bra, men det händer ju till och från. Det kan det göra, att inte kanske utskälld så, men de har ju sina åsikter, så kan man säga.
Vad kan man säga då?
Ja, men jag förklarar ju min... Alltså ibland så är det ju bara att säga att nej, tyvärr, det blev helt fel. Jag körde inte bra. Det är bara ursäkta liksom. Och ibland så kanske jag ändå har tänkt på ett sätt som gör att... Ja, men det här vart bra nu för... Eller det här kanske inte blev just nu, men tanken var så här. För att din häst måste smygas med, eller om man har suttit fast eller någonting. Och ibland om den ägaren är väldigt kunnig och förstående, så är det ju ofta... Då har man ju en bra dialog så där. Och då förstår jag han också, men... Ibland så har ju de sitt sätt att se på det, och då ser man ju olika. Då är det ju bara att förklara sin syn på det hela, men sen kan man inte säga så mycket mer.
Travvärlden domineras av män, och kanske är det just därför unga kvinnliga kuskar som Jennifer placeras på listor efter deras utseende.
Som hästskötare kan det vara, då är det majoriteten tjejer nästan. Men just som kusk eller tränare är det väldigt få tjejer.
Vad tror du att det beror på?
Ja, jag funderar mycket på det, men det kan ju vara så att killar är mer tävlingsinriktade. Att de tjejer är inte lika mer driven till att ta steget och börja tävla på riktigt. Så, utan de tävlar ju i för sig med att hästen de sköter tävlar, men det kanske räcker för dem. De har inte det här drivet att bli egen tränare eller bli kusk på heltid eller så, utan de är nöjd med att sköta om hästarna.
Och tror du att det stämmer verkligen?
Ja, jag vet inte. Det är svårt att säga. Sen är det ju mansdominerad sport, så det är klart det är väldigt svårt för tjejer att slå sig in i den också.
Slutligen frågar jag Jennifer vad hon skulle göra med sin tävlingsinstinkt om hon lägger av.
Hur ska man kunna få en sån kick om man inte kör lopp? Det är väl då folk kanske börjar spela på trav eller någonting för att få kicken och vinna pengar eller något. Men det är inte alls samma sak. Liksom, jag behöver ha kicken och köra den farten och ändå känna liksom i sista sväng att gud, det här vinner jag. Och så har bäst fart över målet. Jag har svårt. Om jag lägger av, då får jag nog i sådana fall bearbeta min tävlingsinstinkt till att bli obefintlig egentligen då. Att då får jag nog tänka över och känna att nej, men nu har jag blivit så gammal så nu har jag gjort mitt där, utan då får man väl lägga sig på en lugnare nivå i sådana fall.
Upploppet är slut för den här säsongen, och vi som har gjort programmet är jag, Sofia Hedström,
och jag, Anna Åkerlund,
och Roger Däckegård.
Vi är tillbaka nästa år igen. Upploppet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.